När vi står inför en lidande människa så är det alltså i princip så att vi kan säga Jesus är svaret på alla frågor och beroendet av Herren är svaret på alla frågor. Men det är inte det som är din uppgift som hjälpare eller själavårdare eller förebedjare eller vad du nu ska fungera som. Att liksom göra det fullt så lättvindigt för dig. Utan problemet blir ju att finna den enskilda människans väg. Att uppspåra vad det är i den enskilda människans liv som förhindrar Guds verk. Och hjälpa honom att öppna sig. Och som jag sa förut, så ofta är det ändå handlar det ändå på något sätt om att få en överblick över personens liv. För att han ska komma till en insikt om hur anklagelser, hur fördömelse har vunnit sitt insteg i hans liv. Det måste ske under andens ledning, det måste ske med bibelordet som hjälp. Fienden är ju alltid inblandad. Det är ju alltid han som ligger bakom. Han skjuter sina brinnande pilar. Och ibland så iakttar man det enkla. Det mycket enkla mönstret. Han har frestat. Man har syndat. Man har blivit bunden i sin synd. Och den bundenheten för med sig förnedring och fördömelse. Ibland ser du mer ett mönster av att allt fungerade bra tills något hände. Ett lidande av något slag. Och man börjar fundera över lidandets mening och varför lidandet finns i ens liv. Och så kommer anklagelserna som ska förklara lidandet. Vems fel var det nu att det blev så här? Vems fel var det att det blev en skilsmässa? Var det hans fel eller var det mitt fel? Vems fel var det att jag blev sjuk? Var det mitt fel? Eller var det Guds fel? Eller vems fel var det? Man söker en orsak. Det vill säga man söker någon att anklaga. Och detta är ofta slutresultatet efter mänskliga konflikter. Man söker någon att anklaga på det mänskliga planet. Och allt medan världens barn ofta nöjer sig med att anklaga den andra, så brukar Guds barn ofta nöja sig med att anklaga sig själva. Ibland ser man mera ett mönster, inte av varken frestelse eller hastigt påkommet lidande eller något annat sånt här. Utan ibland får man uppleva detta som Petrus skriver i sitt första brevs 5:e kapitel. Att djävulen går omkring som ett rytande lejon. Vi ska slå upp det, första Petrusbrevet 5, och börja läsa i 6:e versen. Böjer alltså ödmjukt under Guds starka hand så att han upphöjer er när tiden är inne och kasta alla era bekymmer på honom till han sörjer för er. Var nyktra och vaksamma, er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid ska Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet. Amen. Djävulen går omkring som om han var ett rytande lejon. Det är han inte, men han ser ut som om han var ett. Och vad händer då? Jo, man blir rädd. Och när man blir rädd, då släpper man taget om Guds hand för att ha båda händerna till reds för att klara sig själv. Rädslan leder oss till bekymmer. Kasta alla era bekymmer på honom, säger Petrus. Men om inte Satan kan fresta oss till att släppa taget om Guds hand och beroendet av Herren. Och om man inte med lidanden och svårigheter och mänsklig elakhet och konflikter av alla slag kan få oss att börja anklaga oss själva eller varandra, så kan han skrämma oss till att släppa taget om Gud. Vad börjar vi göra då? När omständigheterna tornar upp sig. När svårigheterna kommer från alla håll och kanter. Vi blir bekymrade. Och vad ställer bekymren till med? Då bryter kontakten med Gud. Därför att det bekymren åstadkommer i våra liv, det är att de bryter vårt förtroende för Gud. Grenar kan lossna ifrån trädet inte bara genom att de hoppar av själva, utan genom att de blåser av om det blir storm. Och du vet själv hur svårt det är när man är bekymrad att kunna sätta sig ner och verkligen förnimma vad som är Guds vilja. Vi kan titta lite grann i Matteus 10 kapitel, verserna 18-20. Matteus 10, 18-20. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni ska säga att läggas i er mun. Och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Och jag tror det att om vi hamnade plötsligt i fängelse för vår tros skull och visste att på torsdag nästa vecka ska jag ställas inför rätta, så skulle det vara en väldig press på oss det här att låta bli att snickra ihop små försvarstal. Oh ja. Utan man skulle sitta där och förbereda sig både dag och natt. Inte sova ordentligt och vara så trött så ögonen hänger ni på magen när man kommer inför rätta. Och så uppfylld av egna tankar och egna funderingar och egna bekymmer att Gud skulle få skrika sig fördärvad om vi skulle kunna höra vad han sa. Men det är viktigt att vi förstår det här. Därför att för somliga människor är det detta som hindrar dem från att komma in i det rätta beroende förhållandet till Gud. Somliga människor måste göra upp sina anklagelser med Gud. Eller sina anklagelser mot sig själva. Eller sina anklagelser mot människor i sin omgivning, kanske inte minst mot sina föräldrar, sina syskon, sina närmast. Andra människor måste ångra och överge och vända om ifrån de mönster av oberoende och frihet som de har vandrat ut i, frestade av djävulen. Men sen finns det också människor som måste börja överge sina bekymmer. Därför att det finns människor för vilka ingenting av beroende och Guds gemenskap kommer någonsin att kunna fungera. Så länge bekymren får ha en makt i deras liv. Och vi vänder alltid upp och ner på allting. Vi säger så här, ja, om Gud tar mina bekymmer ifrån mig så ska jag sen naturligtvis höra hans röst och leva efter hans vilja. Men då har vi vänt upp och ner på det, för det står i Bibeln att det är vi som inte ska göra oss bekymmer och vi ska kasta våra bekymmer på Herren. Och det betyder att inte göra sig bekymmer. Det betyder att besluta sig från att avstå från alla bekymmer som man har någon som helst kontroll över i sitt liv. Att kasta sina bekymmer, det är att anropa Herren om hjälp med de bekymmer som man inte själv kan göra någonting åt. Så det står i Filipperbrevet 4:4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. I gamla översättningen står det: gör ned ett saktmod kunnigt för alla folk. Herren är nära. 5:e vers. Vad är det för fördragsamhet och vad är det för saktmod det talas om här? Jo, det är egenskapen att aldrig låta skrämma sig när det dyker upp rytande utklädda lejon. Och det låter lätt säga sig när man står så här eller när vi sitter så här. Men ovisst är det någonting att jobba med. Inte är det någonting man bara kan ta med en klackspark och fota ut ur sitt liv. Men det är viktigt att se att i bekymren ligger alltid en anklagelse mot Gud. Du kan alltid igenkänna ditt anklagelsemoment någonstans i det som hindrar dig från att ta emot Guds rikes resurser. Därför att om du hade full förtröstan på Gud, så skulle inga rytande lejon i världen skaka om dig. Utan du kan lite grann mäta storleken på de kattdjur som dyker upp i din närhet. Och så att säga uttrycka din förtröstan på Herren i kissemissarnas storlek. Hur många katter och hur stora behövs det för att du verkligen ska börja bli bekymrad? Och så får du sträva efter att i dina bekymmer göra dig beroende av Gud. Och hur gör du det? Jo, genom att lägga ner all din planering, all din oro. Genom att verkligen under åkallan och bön vara stilla inför Herren. Inte för att hela tiden i bön rabbla om dina problem. Käre Gud, hjälp mig med det, hjälp mig med det, hjälp mig med det, hjälp mig med det, hjälp mig med det. Det är inte det som öppnar Guds rike. Utan när Jesus undervisar om bekymmer så säger han: sök Guds rike först. Så kan du nämna bekymren efteråt. Och det tror jag ger dig en möjlighet att börja träna på rätt sätt att hantera bekymmer. För om du har en stund på dig till att vara tillsammans med Herren, så beslutar du dig tappert för att låta bekymren vara tills de sista minuterna. Då du har åkallat och bett med tacksägelse inför Guds ansikte, som Paulus skriver här i Filipperbrevet 4, då nämner du till sist också dina bekymmer. Börjar du med bekymren, då söker du Guds rike sist. Och då är det på något sätt så att då är det bekymren som äger din bönestund. Men ju mer du kan träna dig på att släppa bekymren och börja söka Gud först, då kommer han att upprätta dig. Hans liv kan flyta in i dig under den tid du är tillsammans med honom. När du till sist ber över dina bekymmer, så ber du en bön med kraft och med tro. Men allt det här handlar ytterst sett om förtroende och anklagelse. Det är på något sätt så att för att du ska komma ut ur dina bekymmer, så måste du övervinna din misstro mot Gud. Liksom du aldrig kan komma in i en fungerande gemenskap med andra människor om du inte tar klivet över din misstro emot människor. När grenen sätter sig fast i stammen och på allt sätt börjar sträva efter att öppna sina livskanaler för Guds kärlek, Guds närhet, Guds tilltal, så är det att övervinna misstroende, att övervinna anklagelse, att övervinna fördömelse på många punkter i ens liv. Och låta saven av kärlek, sanning och ljus som strömmar in i ens liv få skölja bort det som är dödens funktionsprincip i ens liv. Nu är det så här med djävulens brinnande pilar. Det är egentligen inte bara anklagelse och kärlekslöshet, utan väldigt ofta är det också lögn. Och ibland blir man varse det här när man samtalar, inte minst med bröder och systrar som fått en så kallat god kristen uppfostran. Därför vi är ofta inställda på, om vi till exempel söker efter konfliktmoment i en människas liv som lämnat kvar en rest av anklagelse och misstro och kanske självförakt eller människoförakt eller kanske anklagelse och tvivel mot Gud. Så får man veta det att jo, den här personen har levat i perfekt harmoni med alla människor i alla tider. Så ser han inte så harmonisk ut. Och så tänker man, vad i all sin dar är nu detta då? Nu är det något fel någonstans. Man känner att harmonin har inte varit så perfekt. Man känner att det här är en människa som egentligen inte har några kontaktinstrument utåt något håll, någon gemenskap, utan egentligen en ganska ensam person. Ibland får man då veta att jo, barndomen den var fin. Den var väldigt fin. Och den var kanske till och med så fin så att man undrar, kan den vara så fin? Och det som då ofta avtecknar sig är mönstret inte i första hand av kärlekslöshet utan av förljugenhet. Det kan vara familjen där man är experter på att förlåta på fel sätt. Konflikter får aldrig någonsin aktualiseras, utan nu förlåter vi här, vilket betyder vi sopar allt under mattan. Vi ska komma ihåg, förlåtelse är att bejaka sin vrede. Vredgens män synden icke. Att bejaka sin vrede män lämnar den till Gud. Och sedan förlåta. Jag har träffat många som har verkligen levat upp i familjer där all vrede varit förbjuden. Vänd andra kinden till. Vi som är kristna gör inte så här. Och du förstår, då lär man sina barn att istället för att förlåta, så lär man dem att ursäkta. Att finna förmildrande omständigheter för det den andra gjorde. Omständigheter som man själv aldrig tror på. Och resultatet blir alltid fördömelse. Därför att om inte skuldbördan så att säga har fått läggas över på Jesus, så måste den ligga på någon någonstans. Det faktum att vi förnekar att konflikten finns, det gör ju inte att den försvinner. Den finns ju i alla fall. Det faktum att vi inte tillåter oss att känna besvikelse gör att besvikelsen finns i alla fall. Det är bara det att tillsammans med besvikelsen, tillsammans med anklagelserna, tillsammans med fördömelse finns det också lögn. Det får inte finnas fast det finns. Du förstår, om vi som vuxna lever i en sån här miljö så kan vi liksom bena ut det här och genomskåda mönstret. Och hålla det på avstånd. Men det är inte så lätt för ett barn. Och människor som växer upp på det här sättet präglas ofta av en väldigt djup inre förvirring i sitt liv. Därför att ingenting fick heta vid sitt rätta namn. Ingenting kunde uttryckas rakt och enkelt. Och när livet på det sättet ändå innehåller moment av besvikelse, för det gör det alltid, så var man totalt oförmögen att hantera de anklagelser, de besvikelser, den misstro emot omgivningen och mot Gud själv, som alltid blir en följd av konflikter och lidande. Man kunde aldrig hantera det på rätt sätt. Lämna det till Herren, bli renad och löst. Utan allting ansamlas inom en. Och blir du bara till fördömelse för en själv. För eftersom det som sagt är totalt uteslutet att man kan anklaga någon människa eller någon gud eller någonting i andevärlden eller vad som helst, så hamnar det på ens eget bord. Och ändå är det så med dessa människor att de i det längsta beskriver sig som perfekt lyckliga. Jag har haft en fin barndom. Allt är bra i mitt liv. Det är ofta svårt att komma ur det här mönstret. Därför att man har målat så många lager av färg på allt det gamla. Så man ser inte vilken kulör det har i sig själv. Man ser inte om det är svart eller vitt. Och det intressanta är att det här kan vara en miljö med mycket kärlek i. Man kan säga att jag satt ofta i mammas knä. Pappa har alltid varit glad över att jag fanns till, att jag levde. Jag har blivit bemött med mycket intresse. Jag har aldrig blivit brutalt behandlad. Det var ingen som hetsade mig när jag gick i skolan. Jag blev inte mobbad av mina kamrater. Och ändå dignar man av fördömelse. Därför att vi undgår inte konflikter. Och bara för att vi förnekar deras existens i vår närmaste krets, så undgår vi dem ändå inte. Och det är mycket bättre att vi lär oss och lär våra barn att vredgas men inte synda. Att vi får praktisera förlåtelse tillsammans med varandra. Att istället för att leva som om konflikter aldrig fanns, så får vi ödmjuka oss inför varandra och be om förlåtelse. Och lära varandra och lära våra barn att hantera vrede på rätt sätt. För att om vi på det här sättet ska vara oberoende av Guds renande kraft på nytt i våra liv. Det här med att ha frid hemma, det klarar vi själva. Då är det ett oberoende mönster som på ett eller annat sätt till sist leder till ett fördömelsemönster. Oberoendet och fördömelsen hör alltid ihop. Det här temat kan varieras på tusende sätt. Och det jag står här och illustrerar med är bara några små smakbitar. Därför att för var och en människa är det här ändå individuellt. Det finns en liten variant på det här temat. Och det är familjer som lever i stor skräck för vad folk ska säga. Jag har också träffat människor som vuxit upp i ett till synes gott och ljust och fint familjeliv. Välkomnade till denna jorden av sina föräldrar, kanske till och med efterlängtade. Men så fanns det i den familjen en rädsla för vad folk ska säga. Vad ska svärmor säga? Eller farmor, eller vad det är för någonting. Och så får det lilla barnet se att varje gång farmor kommer på besök så är både pappa och mamma fullständigt som förbytta. De är bara inte till att känna igen. Det är vissa tecken på utanskriften och kläderna är de samma. Men i övrigt så är det som man har fått helt andra föräldrar. Barnet får se sina föräldrar leva i förljugenhet när fara hotar. De får se sina föräldrar möta det rytande lejonets hot. Jag talar nu inte längre om svärmor utan... Alla minst om min egen svärmor som är ute i kulisserna här någonstans. Utan jag talar nu om den andemakt som opererar för att skrämma oss. De får se sina föräldrar möta det här med förljugenhet. Vad lär man sig? Man lär sig att göra samma sak. Man ska vara ett ganska särpräglat barn för att så att säga själv hitta på något bättre sätt att möta livets trassligheter än genom att göra det med förljugenhet och förställning. Och det här, det leder ovillkorligen till människofruktan. Det leder till att man permanentas in i ett mönster av människofruktan och kulissväsende. Och man kan bli till sist som en kameleont på ett spräckligt täcke, som jag hörde någon säga. Alltså en sån här som fullständigt kan skifta färg efter varje omständighet i omgivningen. Och du förstår, när du lever så här så undgår du inte besvikelser. Du kan inte hålla på länge och leva på det här sättet. Du kan inte hålla på länge att med kulisser och förställningar och taktik möta omvärldens krav och förväntningar. Det kan du inte göra länge utan att gripas av ett självförakt. Därför att du är själv aldrig någonting. Du står själv aldrig för någonting. Och jag har hört sådana människor säga: jag skulle vilja kunna ställa mig upp och stå för en sak. Jag skulle vilja kunna bekänna min kristna tro till exempel bland folk som hånflinar. Men jag kan det inte, och jag föraktar mig själv för det. Vi ska minnas att saven i det här trädet är kärlek och sanning. Och de två hör alltid ihop. Och fördömelsemönstret kan upprättas i en människas liv lika lätt genom förljugenhet som genom kärlekslöshet. Kan upprättas lika lätt genom lidanden som genom bekymmer. Det vill säga oro, förväntan för lidande. Det finns så många vägar för fiendens pilar in i våra liv. Men slutstationen blir alltid ett moment av anklagelse, ett moment av fördömelse som bryter förtroendet i alla riktningar och som hindrar människan från att våga börja ta emot det som är liv, det som är ljus, det som är sanning. Och det leder också till att en människa kanske inte vill. Därför att om man ska ta emot livet, ljuset, sanningen, så måste man göra sig beroende. Och ju mer man är besviken, ju mer man upplever fördömelse, ju mer man upplever kontakten bruten med sin omgivning, desto mindre önskar man beroende. Och ändå måste man börja att med Guds hjälp vandra vägen in i beroendet för att ympas in i trädet på nytt. Man måste våga börja öppna sig. Tänk dig två gifta människor. Där den ene kanske dignar under en börda av självförakt. Och det är inte lätt att vara gift med en människa som föraktar sig själv. Därför att den människan vågar inte ta emot den andres kärleksförklaring som om det verkligen var kärlek. och vågar inte gensvara. För tänk om jag låter min kärlek till henne blomma ut i full blom och hon sen går ifrån mig. Jag vågar inte det. Då blir det en sån kris för mig så det klarar inte jag. Älskade vän, om du inte tar den risken så blir du sittande i ditt fängelse. Risken att göra dig beroende av den du har gått och gift dig med. Risken att öppna dig själv. Risken att lägga korten på bordet. Jag menar, så länge vi har också kulisser inför varandra. Kärleken måste flyta fritt och sanningen måste flyta fritt. Vi måste våga ta emot. Vi måste våga ge. Både av kärlek och sanning. Annars kommer äktenskapet inte att fungera. Det kommer istället att bli som det heter, att man glider isär. Vad då glider isär? Jo, det är det ömsesidiga förtroendekapitalet som äts upp. Misstron ökar. Anklagelserna samlas på hög. De nergrävda tunnorna puttrar och läcker. Och en vacker dag orkar man inte med det längre. Man går åt olika håll. Man gifter om sig. Och går in i ett nytt äktenskap. Med 100 nergrävda tunnor. Det är inget bra startkapital. Själavård går så mycket ut på att på något sätt lyfta fram i ljuset, vad finns det för anklagelser? Hur kom de dit? Och vad är vägen ut ur den fångenskap i anklagelser som finns som en börda i den lidande människans liv? Vad är det som hindrar att jag bara ympar in den här grenen i stammen och grenen börjar blomstra? Vi måste söka individuell vishet över de här frågorna. Jag tror det måste höra på något sätt till det normala för varje människa som kommer in i ett kristet sammanhang och kommer till kristen tro. Att man får börja att se de här processerna i funktion i sitt liv. För ingen av oss är så lyckligt lottad så han kan säga, det här är inte mitt problem, har aldrig varit. För i så fall så har man inte på en bibelskola att göra, utan då ska man vara ute och tjäna Herren på något annat sätt. Det faktum att vi är här är ju ett uttryck för att vi längtar efter någonting. Behöver någonting. Behöver komma vidare i våra liv. Och ofta är det så här att vi tänker att ja, vi är så intresserade av frukten, det som sitter längst ut på ändan på grenen. Där hänger druvklasarna, där hänger äpplen eller vad det nu är för frukt vi ska bära. Och vi är fantastiskt intresserade av den ändan av grenen. Det ska du aldrig vara. Utan du ska vara intresserad av det som händer i andra ändan av grenen, för det är där det viktiga händer. Om du bara sköter ympningen så att säga. Och ser till så saven kommer in. Så kan du ändå vända dig om och titta på utsidan av grenen och säga, ja men här hänger ju frukt. Fader, vi längtar nu efter att verkligen bli beroende av dig. Och vi längtar efter att du ska visa oss på vilka punkter som vi är styrda av anklagelse, av fruktan och bekymmer, av misstro emot dig, mot oss själva och mot vår omgivning, Herre. Och Herre, eftersom vi är dina barn och kanske länge har varit det, så vill vi särskilt att du ska lysa igenom de bördor som vi har lagt på oss själva. De anklagelser som vi i all fromhet och all snällhet och all duktighet har lagt på oss själva, Herre. Jag vill be dig, Fader, att du börjar att visa oss hur mycket av detta som egentligen är anklagelser som vi bär emot människor som faktiskt har förnedrat oss. Och så att vi kan börja att se med sanning på de bördor vi bär. Och kanske få börja förlåta människor i vår omgivning istället för att i all fromhet gå och förakta oss själva. Du ska ge allt det där dess rätta namn, Herre. Och när vi all fromhet talar om våra svårigheter att tro, så lyft istället, Herre, fram det som är anklagelse mot dig. De situationer i våra liv där vi blev besvikna på dig. Och du får lyfta av oss de bördorna, Herre, så att din kärlek kan flöda in. Din sanning kan flöda in. Med trons, hoppets och kärlekens funktion i våra liv, Herre. Så att det får bli frukt. Herre, du ska bara visa vilka vägar vi måste gå för att komma in i ett totalt beroende av dig. Och varje gång som vi kan göra ett val i våra liv, Herre. Där vi kan välja att gå oberoendets väg eller välja att gå beroendets väg. Så låt oss välja beroendet tillsammans med dig, Herre. Herre, jag ber för oss alla. Att du verkligen ska upprätta ett liv utan fördömelse. Där vi aldrig försöker skynda på oss själva med självanklagelser. Eller få andra att göra saker för vår räkning. Genom att anklaga dem. Eller genom att utstråla en massa självömkan så de känner sig tvungna att göra det. Utan vi verkligen längtar efter att vi själva ska kunna fungera utan olust eller tvång. Utan att du ska förvandla oss till glada givare, Herre. Och att vi aldrig ska vara inställda på att med några medel, varken uppifrån eller nerifrån, tvinga människor att göra saker. Utan att vi ska leva fria från skuld i vårt inre. Och utan att utstråla skuld i någon riktning. Utan att vi ska vara människor som utstrålar frihet och löser andra in i frihet. Friheten från tvång. Friheten från skuld. Friheten från anklagelse. In i en relation där kärlek och sanning får finnas. Mellan dig och oss, Herre. Och därför också mellan varandra. Tack för att du ska hela oss, Herre. Tack för att du ska lösa oss ifrån fördömelsen. Tack för att du ska upprätta en samvetets renhet i vårt inre. Så att all den välsignelse av frid, av gemenskap, av läkedom, av andens frukt och andens kraft och av bekymmersfrihet på alla vis som du har vunnit åt oss, Kristus, att det ska finna sitt naturliga uttryck. Halleluja. Amen.